إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi fortsätter att gå igenom al-afnan al-nadiyya, där vi talar om moral och etik. Och vi tänkte idag tala om ganska många viktiga saker. Och det första har att göra med hur ska man göra när man nyser. Och hur ska man göra när sin broder nyser och säger alhamdulillah. Det var det vi tänkte börja tala om idag. Vad som har nämnts här är hadithen, bland annat, som berättas av Bukhari från Abi Huraira radiyallahu anhu, från profeten sallallahu alaihi wasallam, att han sa: "Idha atafa ahadakum falyaqul alhamdulillah." Om någon av er nyser så ska han säga alhamdulillah. "Walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah." Och då han sagt alhamdulillah så ska hans broder eller vän säga yarhamukallah. Och Allah var barmhärtig över dig. "Fa'idha qala lahu yarhamukallah." Och om hans broder har sagt till honom yarhamukallah, så ska han svara honom med yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah, må Allah vägleda er och korrigera era angelägenheter. Så den här hadithen finns i Bukhari. Tre steg om man nyser, så säger man alhamdulillah. De som har hört det säger, vad säger de? Yahamukallah. Han som har nys säger yahdikumullah, eller yahdikallah om man är en person. Eller om de är flera, yahdikumullah wa yuslih balakum. Tayyib. Och då berättas i Sahih Muslim från hadith Abi Musa radiyallahu anhu, att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: om någon av er nyser så ska han tacka Allah, fahamid Allah, fashammatahu. Om någon av er nyser och lovprisar Allah, så ska ni säga yarhamukallah. Och om han inte lovprisar Allah, alltså säger alhamdulillah, så ska ni inte göra den här duan för honom. Ni ska inte säga yarhamukallah. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Så om en person nyser och säger alhamdulillah, så ska man säga yarhamukallah. Om han inte säger det, så ska man inte säga någonting alls. Och det berättas i Bukhari och i Muslim från hadith Anas radiyallahu anhu, att en man nös, eller två män nös i profetens närvaro alayhi salatu wasalam. En av dem sa alhamdulillah och den andra sa ingenting. Och då frågade mannen, att den ena personen nös och du sa till honom yarhamukallah, men du sa inte det till den andra eller till mig. Och då så sa profeten alayhi salatu wasalam: den första personen sa alhamdulillah och du sa inte alhamdulillah. Taib. Det finns lite saker här som kejken inte nämner, vi kan lägga till här. De lärda säger att varför säger man alhamdulillah? Jo, för att nysningar tyder på att personen är pigg. Att hans kropp är lätt. Att han inte är helt överfull med mat och så vidare. Vi kommer att komma till gäspningar, som är totala motsatsen. Och att nysningar är någonting alla tycker om. Vi kommer nämna den här visen så småningom. Alla tycker om nysningar, för det visar att människan är pigg. Okej. Och de säger också att det renar näsan och så vidare. Det har många nyttor med att nysa. Vissa av de lärda säger också att om man vet att personen har sagt alhamdulillah, fast du inte har hört det, så ska du säga yarhamukallah. Okej? Okay? Du vet att han är en person av sunna. Han kanske sitter långt bort eller någonting, men du vet att han säger alltid alhamdulillah. Då kan du säga yarhamukallah. Okej? Och de nämner också att man ska påminna de som inte säger det. Att broder, det är sunna när man nyser att man säger alhamdulillah. Och vissa gör felet och säger, men jag sa det i hjärtat. Det här finns inte i islam, att man säger i hjärtat. Ibn al-Taymiyyah säger, det finns bara ett ställe där man säger det i hjärtat. Och det är på toaletten. Det enda stället där man säger någonting i hjärtat. Man säger inte alhamdulillah högt i toaletten. Annars så säger man det alltid högt. Och det är samma sak när man äter, bismillah. Man säger det inte i hjärtat, man måste säga det med munnen. Hur ska du förvänta dig att din bror ska säga hamdulillah om du säger någonting tyst för dig själv? Men hadithen säger att du ska säga alhamdulillah. Så det finns inget bevis för att man ska säga någonting med hjärtat. Förutom i toaletten. Och frågan kom förra veckan, men han är inte här. Han som frågade. Får man säga alhamdulillah i bönen? När man ber. Får man säga alhamdulillah? När man ber. Jo, det får man. Man får säga alhamdulillah när man ber. Men de andra ska inte säga ja hamukallah. Utan endast personen som nyser säger alhamdulillah. Taib. Naam. Och Nawawi säger att imam Nawawi, det här med att man påminner varandra, det är att ge råd och att beordra med det goda. Och vissa lärde sig också att man ska täcka ansiktet när man nyser. Täcka alltså näsan och sådär, så att det inte kommer ut massa bakterier och liknande. Eller det kan komma ut snor och sånt som kan se väldigt otrevligt ut. Och självklart det är även en svensk kritik eller att man håller för. Man sitter inte och nyser rätt ut i luften. Så man täcker ansiktet. Så vi kommer komma tillbaka till lite punkter när vi talar om att gästa. Det nämns andra hadith där. Den 19:e etiken. Att hjälpa sin broder att uppfylla sin ed. Om din broder har svurit och säger wallahi, du ska komma hem till mig och äta middag imorgon. Okej? Okay? Han svär vid Allah och säger wallahi, du ska komma hem till mig imorgon och äta middag. Då ska du inte säga nej. Då måste du hjälpa honom att uppfylla den här eden. Genom att gå till honom. Okej? Okay? Så om du inte gör det så blir han skyldig att sona för den här eden. Det är kanske inte så bra att han säger så. Att han tvingar på det. Men om han har gjort det. Så måste du, eller du ska. Och det är rekommenderat att du hjälper honom att uppfylla den här eden. Sheikh Zaid säger, om din broder, om din muslimska broder svär, han ger en ed på att du ska göra någonting som inte skadar dig, så är det passande att du hjälper honom att uppfylla den här eden. Så han sa ett villkor, det ska inte skada dig. Okej? Okay? Han säger inte, wallahi, du ska göra så någonting jättekomplicerat. Då behöver du inte bry dig om det här. Men om det är någonting som är lätt för dig, så ska du hjälpa honom att uppfylla den här eden. Baserat på en hadith som berättas av Bukhari och Muslim. Från al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu. Han sa att profeten, alayhi salam, förbjöd oss från 7 saker. Guldringar. Siden. Listabrak, det är olika sorters siden. Och silke. Och dibaj. Namn och silverskålar och andra saker. Och han beordrade oss med 7 saker. Att besöka de sjuka. Att följa begravningar. Och tashmitul atis. Att säga irahamuk Allah till den som har nyst och sagt alhamdulillah. Att besvara hälsningarna. Raddu salam. Och ijabat da'i. Att besvara eller acceptera inbjudningar. Och ibrar al-muqsim, och att hjälpa personer som har gett en ed i att uppfylla den här eden. Och nasr al-mazlum, och att hjälpa personer som är förtryckt. Så den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Nästa kapitel 20, vikten, mashru'iyyat al-ihtimam bi sha'n al-qasam. إذا صدر منك أن تكون وافيا به أو مكفرا له عند الحنف أو الحنف. Hur viktigt det är att vara noga eller att liksom hålla sina eder om man har avlagt en ed och att sona för dem om man har brytit dem. Två saker, antingen att du håller dem eller att du sonar för dem om du har brytit dem. Om du har avlagt en ed, du har svurit vid Allahs namn på att göra någonting. Eller att inte göra någonting. Och Allah har beordrat oss i Koranen att vara noggranna och att stå till svars för våra eder. Och att sona för dem om vi har brytit dem. Som Allah säger i surat al-Ma'ida: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. Vilket kan översättas till: Allah ställer er inte till svars för era obetänksamma eder, men han ställer er till svars när ni avsiktligt bundit er vid ederna. Sonandet, alltså man har brytit eden, blir då att ge mat åt 10 nödställda, bestående av medelvärdet av den mat ni vanligtvis ger åt ert hushåll, eller att förse dem med kläder, eller att frigöra en slav. Men den som inte finner möjlighet ska istället fasta under 3 dagar. Detta utgör sonandet för era eder när ni har svurit. Och var aktsamma om era eder. Så klargör Allah sina tecken för er. Kanske ni då ska visa tacksamhet. Så den här versen, surat al-Ma'idah 89. I den nämner Allah Ta'ala att Allah håller oss inte till svars för våra obetänksamma eder. Det finns muslimer som hela tiden säger wallah. Eller hur? Det är ingenting främmande. Det här räknas inte. Men om en person är seriös på att göra någonting eller att inte göra någonting och säger wallahi, då räknas det. De här obetänksamma, som man bara säger, de räknas inte. Men det är något som är ogillat. Att ständigt använda, att svära på Allahs namn, om det inte finns ett behov. Men han ställer er till svars när ni avsiktligt bundit er vid ederna. Så sonandet, om man har brytit eden, blir då att mata 10 nödställda. Från beståendet av medelvärdet av den mat ni vanligtvis ger åt ett eget hushåll. Eller att klä dem. Eller att fria en slav. De här 3 får man välja mellan. Om man har surit till exempel på att wallahi, jag ska gå till moskén salat al-fajr, och inte gör det, då måste man sona. Eller wallahi, jag ska aldrig mer röka, till exempel. Och sen så råkar man röka igen. Då måste man sona. För att man har brutit den här eden. Men en av de här 3 sakerna. Först toba. Om man har rökt till exempel. Och sen de matar 10 fattiga. Och de säger att man använder maten i landet som man bor i. Eller ja, till exempel det kan vara ris. Och de ska man nödställa och det ska vara 10 stycken. Och man ger 1,5 kilo ris till varje person. Det blir 15 kilo ris. Som man ska ge bort. Och det går inte att ge 15 kilo till en person som är fattig. Utan det måste vara till 10 stycken. Eller att du ger 10 stycken måltider. Som är typ en normala medelvärdiga. Så det kan vara dadlar, det kan vara russin eller någonting sånt. 1,5 kilo ungefär. Eller att man klär 10 fattiga människor. Och de säger klädsel ska vara en klädsel som duger i bönen. Alltså man kan inte bara ge en person ett par strumpor. Ja, eller ett par korta shorts. Det måste åtminstone vara någonting han kan ha på sig i bönen. För att det ska räknas som kläder. Okay. Eller att man friar en slav. Om man har möjligheten. Man köper en slav och friar den. Eller om man äger en slav, att man friar den. Om man inte kan det här ska man fasta 3 dagar. Och Abdullah ibn Mas'ud, han sa gärna i rad. De här 3 dagarna ska vara i rad. I följd efter varandra. Och vissa människor gör fel, de fastar direkt 3 dagar fast de har pengar. Du ska göra en av de här 3 sakerna som har nämnts innan. Mata, klä eller fria en slav. Om du inte kan, om du själv är fattig, då ska du fasta 3 dagar. Okej? Så den som har gjort de här, en av de här 3 behöver inte fasta, eller ska inte fasta 3 dagar. De lärde nämligen också här att om man ska, när man har svurit på någonting, så ska du självklart vara frivilligt. Du ska inte vara med tvång. Och att personen inte heller ska ha glömt bort det. Om en person säger, wallahi, jag kommer till, jag ska göra dhuhr i moskén, och sen glömmer bort det, då behöver han, han behöver inte sona för det här. Men om han med flit avviker, det är då han ska sona. Eller om man tvingas, då behöver man inte heller sona. Och det ska också vara att man svär på någonting i framtiden. Om du svär på någonting som har varit, och säger wallahi, jag har inte rökt eller något sånt, det räknas inte. Så nu ska man vara med framtiden att göra. Wallahi, jag ska inte röka till exempel. Och sen så råkar du röka, då måste du sona. Och det ska också vara någonting som är möjligt. Om du svär på någonting som är omöjligt, så behöver du inte heller bry dig om den här saken. Okej? Okay? Som att du ska skänka bort alla världens pengar till fattiga. Något sånt där som... Det är omöjligt. Okej? Okay? Om man svär på flera saker då. Om man säger, wallahi, jag ska aldrig mer röka. Jag ska aldrig mer dricka. Jag ska aldrig mer... inte vet jag. Lyssna på musik. Och så gör man alla 3. Då ska du sona för 3 saker. Taib. Alltså. Mata 30 fattiga till exempel. Om man svär på en och samma sak... Du säger, wallah, jag ska inte röka, wallah, jag ska inte röka, wallah, jag ska inte röka. Ja, 3 gånger. Hur många gånger ska man sona då? Ja, 1 gång. För det är en och samma sak. Man kan också sona innan det att man har brytit sitt löfte. Om en person säger, wallah, jag ska åka på hajj i år. Men en vecka innan hajj så inser han att det kommer vara omöjligt. Okay. Då kan han sona redan då, fast han egentligen har en vecka på sig att göra hajj. Okay. Så man kan också sona innan det att man har, inte har uppfyllt sin ed. Vi går vidare. Etik nummer 21. Att det är rekommenderat att försöka hindra gäspningar och att ha handen för munnen. Och detta för att gäspningar kommer från shaitan, från djävulen. Och det är ett sätt för shaitan att komma in i människan. Då berättas i Sahih Bukhari från en hadith av Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wasalam, han sa, inna Allah yuhibbul atis. Allah tycker om att man nyser. وَيَكْرَهْ التَّفَاوُبْ. Och han ogillar att man gäspar. فَإِذَا عَطَسَ أَحَدَكُمْ وَحَمِدَ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولُ لَهُ يَحَمُكَ اللَّهُ. Så om han nyser och säger alhamdulillah, så är det en skyldighet för varje muslim som hör honom att säga يَحَمُكَ اللَّهُ. وَأَمَّا التَّفَاوُبْ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ. Och vad gäller gäspningar, så är det från shaitan. Och om någon av er gäspar, så ska han försöka hindra det så mycket han kan. Så om någon av er gäspar, så kommer shaitan att skratta åt han. Och den här hadith finns i Bukhari. Och i en riwaya, om man säger det här ljudet som man brukar göra när man gäspar, då skrattar shaitan åt den. Taib. Och det har också berättats gällande att hålla tillbaka gästningar i Sahih Muslim från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wasalam han sa, idha tathawaba ahadakum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna shaytan yadkhul. Om någon av er gäspar, så ska han hålla för munnen med sin hand, för sannoliken så går shaytan in i munnen. Alltså om man inte gör det. Och den finns i Sahih Muslim. Och så säger Sheikh Zaid, hafidhahullah, i dessa 2 haditer finns det ett klart och tydligt bevis på hur komplett den här otroliga religionen är. Att den har lagt vikt på allting som skyddar människan från hans stora fiende, Shaitan. För det finns ingen väg som Shaitan har in till människan, förutom att denna sharian har kommit med ett hinder för människan, hur han kan hindra sig, skydda sig själv från Shaitan. Och så säger han att han tackar Allah Ta'ala att han har gett oss denna fina religion, ni'mat al-islam, denna religion som Allah är nöjd med för oss, och vi är nöjd med den och ingen annan religion. Lite andra saker som har nämnts gällande just de här haditherna som jag har hittat i andra böcker. Att gäspa, till skillnad från att nysa, tyder på lathet. Okej? Okay? Och vissa lärare säger att det tyder på att människan är utmattad och han är tung. Alltså han har ätit sig proppmätt till exempel. Vilket är någonting som är ogillat i islam. Och att när människan är i det här tillståndet, då skrattar Shaitan åt honom. För Shaitan tycker om att människan är lat och trött och seg. Till skillnad från muslimer som är pigg och stark. Så de ser det här en anledning till att Shaitan skrattar åt människan. Och Taymin säger att det bästa när man gäspar, det finns två sätt att hindra gäspningen på. Det första är att man liksom försöker stänga munnen. Att man inte alls öppnar munnen. Okej? Okay? Och han nämnde att vissa lärare säger att man biter på undertungan. Alla har inte förstått hur det funkar. Men att man liksom biter på undertungan lite löst. Så kommer det att hindra gäspningen. Allah har. Eller att man bara försöker stänga munnen. Eller om man då öppnar munnen, att man håller för med handen. Taib. Och Allah har inte nämnt höger eller vänster hand. Och han säger det som du har nämnt, att man ska ha baksidan på handen, men det här har ingen grund. Alltså det är inte autentiskt att man ska använda baksidan av handen, utan man ska hålla för munnen. Det är det som har nämnts i sunnen. Tayyib, ska man säga a'udhu billahi minash shaitani rajim när man gäspar? Ja? Ska man? Ja? Nej. Och Uthaymin, Allah irhamo, säger i förklaringen på Riyad al-Salihin att man inte ska säga a'udhu billahi minash shaitani rajim, för att profeten a.s. sa här att du ska hålla för munnen. Och han sa inte att du ska säga a'udhu billahi minash shaitani rajim. Och religionen hittar vi inte på nya saker, utan vi håller oss till det som har nämnts. Taib. Och då så säger vissa, okej, okay, men vadå, Allah säger att om shaitan kommer och man yanzaghannaka minash shaitani nadz, fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Att om Shaitan kommer till och försöker liksom vilseleda dig, så ska du söka skydd hos Allah från Shaitan. Och här så sa profeten alaihissalam att vi gästningar är från Shaitan. Men då så säger Sheikhen rahimahullah att den här versen betyder, om Shaitan kommer till dig och försöker få dig att synda, eller försöker att få dig att avstå från någonting obligatoriskt, då ska du söka skydd hos Allah från Shaitan. Så inte det här. Det här faller inte in under detta, utan här räcker det med att man håller för munnen. Det har också nämnts här i vissa hadither att man även ska hålla för munnen när man gäspar i bönen, som det har nämnts i Tirmidhi. Den hadithen är generell när du gäspar, och en annan hadith säger i bönen. Så även om du står och ber och börjar gäspa, så kan du hålla för munnen. Du ska göra det. Hadithen, den första, bevisar också det här med att alla tycker om att man nyser. Och om någon av er nyser och säger alhamdulillah, så är det en plikt för alla de som har hört honom att säga irhamukallah. Sheikhen säger, alltså Uthaymin, det här är ett bevis på att det är obligatoriskt att säga irhamukallah. För alla. Det finns två åsikter. En säger det rekommenderat. Och en säger det obligatoriskt. Och han säger den här åsikten, att det obligatoriskt, verkar vara närmare sanningen. Så om en person nyser här och säger alhamdulillah, så måste alla säga irhamukallah. Taib. Alla som hör honom. Ja. För hadithen säger, eller profeten alaihissalam säger, haqqan ala kulli man sami'ahu, en skyldighet för varje person som har hört honom. Och det beviset är väldigt starkt faktiskt. Så vi går vidare till kapitel 22. Förbudet i att göra hemliga överläggningar, alltså typ hemliga samtal och onda planer och så vidare. Eller att två personer, eller jag får det som menas, förbudet att två personer talar privat när de är en samling eller en grupp på tre personer samlas och att två av dem talar med varandra utan den tredje. Det här är något som är förbjudet. Förstår ni? Om vi är tre stycken så är det förbjudet för två stycken att gå iväg och tala privat. Så det här kommer att göra den tredje personen ledsen. Han kanske tror att de pratar om honom. Eller att två talar ett främmande språk. Som han inte förstår. Allah säger i Koranen, innama an-najwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarihim shay'a illa bi'idhnillah. Hemliga överläggningar är endast från djävulen för att förarga och plåga de troende. Men han kan inte vålla dem skada utan med Allahs tillåtelse. Surat al-Mujadala, vers 10. Och det berättas i Bukhari och Muslim från Ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa, om man är tre så ska två inte tala i hemlighet. Eller två, så ska två inte liksom avskärma sig från den tredje och tala privat. Berättad av Bukhari och Muslim. Och det också nämns från hadith Abdullah ibn Dinar. Han sa, jag var med Ibn Umar vid Khalid ibn Uqbas hus som befann sig i marknaden. Och det kom en man som ville tala med Ibn Umar. Och det fanns ingen annan med Ibn Umar förutom mig. Så Ibn Umar hämtade en annan person. Så att vi blev fyra stycken. Och han sa till mig och den andra mannen att typ vi kommer gå bort lite. För jag har hört profeten alaihissalam säga att två personer ska inte tala och låta den tredje vara utanför. Så här implementerade han det här. Han var ensam med en kille och en annan man kom för att prata med honom. Så han hämtade en fjärde person som skulle vara med den tredje då, som skulle vara utanför, så att han skulle slippa stå ensam. Och sa att det här har jag hört från profeten alaihi salatu wassalam. Och den här hadithen är sidan 8 av Imam Malik och den är också autentisk. Ja. Och det också berättas från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa, om man är tre så ska två inte tala två inte gå bort och tala själva tills det att de har beblandat sig med folk, för att annars kommer det att göra den tredje personen ledsen. Alltså om två personer går iväg och lämnar den tredje, så kommer han att bli ledsen. Han kommer känna någonting i hjärtat mot det här. Och detta finns i Bukhari och i Muslim. Och vissa lärare säger, som här i mannen som skrev poesin, Sheikh Hafid al-Hakami, وَإِنْ يَكُنْ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ لَا يَتَنَاجَهْ إِثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ. Den här poesin. Att det här refererar till resa. Om man är tre på resa så ska två inte tala privat. Men så säger Sheikh Zayd att det här är generellt. Inte bara resa utan det är generellt. att om man är tre så ska man aldrig utesluta den tredje personen. Den 23 etiken. Tibayan adab al-majlis wal-jalis. Hur man ska bete sig vid olika sammankomster när man sitter tillsammans. Och så ingen tvekan råder i att Allah Ta'ala har tagit på sig att klargöra den här etiken. Som Allah Ta'ala säger: Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fassahu yafsahillahu lakum wa idha qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Troende, när ni under era sammankomster uppmanas att ge plats, ge då plats, då ska Allah bereda plats åt er. Och när ni uppmanas att resa er, alltså till en god gärning, till jihad eller salam eller någonting, så ska ni resa er. Sannoliken så höjer Allah de troende bland er och de som har fått kunskap i grader. Så Allah nämner den här versen i surat al-Mujadala, vers 11. Att om man ombeds att ge plats åt folk, så ska man göra det. Och Allah kommer att ge de troende plats om de praktiserar det här. Och han nämner också här att om man ombeds att ge sig iväg, att ställa sig upp till en god gärning, så ska man göra det. Och att han höjer de troende och de som har kunskap i nivåer över resten av människor. Så man höjs som människa i nivå med iman och ilm. Med tro och med kunskap. Och det har också nämnts många hadither gällande just det här etiken som man ska ha när man är i sammankomster. Det berättas i Bukhari och i Muslim från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: La yuqimanna ahadakum rajulan min majlisihi thumma yajlis fihi walakin tawassa'u wa tafassahu. Ingen person har rätt att be en person ställa sig upp för att ta hans plats. Men lämna istället plats åt varandra, så kommer alla att få plats. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och Ibn Umar, det sägs efteråt efter hadithen, om en person ställer sig upp för Ibn Umar, så brukar han inte ta den här platsen. Så han satte sig där det fanns plats. Det har också berättats i Sahih Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: om någon av er ställer sig upp från sin plats och så går iväg från sin plats och sen kommer tillbaka, så är han mest berättigad till den här platsen. Så en person går nu och gör wudu och en annan kommer och sätter sig på hans plats, och personen som gör wudu kommer tillbaka, så har han mest rätt att sitta på hans gamla plats. En generell princip i islam. Så var han, eller? En annan etik som har nämnts är att man inte ska splittra. Alltså man ska inte komma och sätta sig emellan två personer som sitter bredvid varandra. Och beviset för det är hadith som berättats av Salman al-Farisi i Bukhari att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: det finns ingen person, det finns ingen man som duschar eller badar på en fredag och renar sig så gott han kan och sen smörjer in sig, typ alltså håret med olja, gör sig vacker och har parfym på sig och sen ger sig ut till moskén utan att separera på två personer, alltså de som sitter nära varandra, och sen ber det som Allah har skrivit och är tyst tills att imamen är färdig, förutom att Allah kommer att förlåta honom för de synder som begås från den fredagen fram till nästa fredag. och den här hadithen är autentisk. Så vad är det man ska göra för att få den här förlåtelsen? Man ska duscha. Och det är obligatoriskt att duscha på fredagar för männen som ska till moskén. Man ska göra sig vacker i håret, ha på sig parfym, gå till moskén. Och när man kommer till moskén så ska man inte gå över folks ryggar för att sätta sig långt fram. Utan låt folk vara. Om två människor sitter bredvid varandra så skulle jag aldrig dela på dem och sätta dem i mitten. Men Ibn Uthaymin nämner att om du till exempel kommer och det finns lite plats och de själva flyttar på sig, eller de säger kom och sitt här, det är någon helt annan sak. Men att de sitter bredvid varandra och du kommer och säger här vill jag sitta, det här är förbjudet. Och sen då att du tar den platsen du hittar och du ber sunnabönor tills imamen kommer. Och sen när imamen kommer sätter du dig och lyssnar tills khutban är färdig. Då kommer du få den här förlåtelsen fram till nästa vecka. Och jag har nämnt en liknande hadith i Abi Dawud och Tirmidhi. Fast den är mer generell. Från profeten a.s.w. att han sa det är inte halal för en man att skilja mellan två män förutom med deras tillåtelse. Det är inte halal att du kommer till två personer som sitter bredvid varandra och säger flytta på er. Förutom med deras tillåtelse. Och en liknande hadith, man ska inte sitta mellan dem förutom med deras tillåtelse. Och det är också autentiskt. Sen säger Sheikhen, den femte etiken gällande sammankomster, att man inte ska sätta sig i mitten av en rundring till exempel. Och det har berättats i Abi Dawud från hadith Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu att Rasulullah alaihissalam förbannade den som sätter sig i mitten av en cirkel. Taib. Men den här hadithen är svag enligt Sheikh Albani. Den är, finns inqita. No. Och en liknande hadith säger också att en person satte sig i mitten av en ring. Och då så sa Hudayfa att han är förbannad enligt profeten alaihissalam. Men den här hadithen är också svag. Så den här etiken spelar ingen roll. Men generellt, alltså, om du, de säger vissa visheter, om du sitter, folk sitter runt och det finns plats runt väggarna och man kommer och sätter sig i mitten. Det är typ som att här är jag är bäst, jag ska sitta i mitten. Och det blir lite högmod kanske. Och att man kanske sitter i vägen för folk som sitter bakom och så vidare. Men generellt så hadithen är svag. Och vi baserar ingen bestämmelse på svaga hadithen. Sen säger Sheikhen, det har också nämnt dygder i att ha stora sammankomster. Det har berättats med en autentisk berättarkedja i Abi Dawud från Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga khairul majalis awsa'uha, de bästa av sammankomster är de största. Och den hadith finns det Abi Dawud och den är autentisk. Tayyib. En annan viktig etik gällande sammankomster när man har suttit tillsammans med folk är att man säger kafaratul majlis. Det finns en åkallan som man ska säga innan det att man ställer sig upp. Tirmidhi och andra berättar från Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa men jalasa fi majlisin fakathura fihi lagatuhu faqala qabla an yakum i majlisihi dhak subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk illa ghufira lahu ma kana min fi majlisihi dhalika. Profeten alayhi salam sa här att den personen som sitter tillsammans med folk där man pratar mycket och säger innan han ställer sig upp subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kommer att bli förlåten för allt som har sagts eller gjorts i den här sammankomsten. No. Och det finns en liknande hadith där profeten alaihissalam, det nämns att han brukade säga den här åkallan innan det att han ställde sig upp från en sammankomst. Och då så frågade en man, ja Rasulullah, du säger det här uttalandet som vi inte har hört dig säga förut. Och då så sa profeten alaihissalam, ذَلِكَ كَفَارَةُ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ, att det här är soning för vad som sker när man sitter i sammankomsten. Och Uthaymin, han nämner att det är sällan som folk samlas och sitter tillsammans och man inte talar onödiga saker. Eller att man åtminstone, eller man kanske slösar på tid och så vidare, man dödar tiden. Så det är väldigt passande att man säger den här åkallan. Och Ibn Uthaymin säger att man kan säga den här åkallan medan man sitter i början av sittningen eller när man ställer sig upp. Det måste inte vara i slutet som vissa tror, att man måste säga det när man ställer sig upp. Det kan vara medan man sitter också. Och sen nämner Sheikh Zayd en annan dua som man kan säga innan man ställer sig upp. Och den är ganska lång. Men vi kan nämna den ändå. Den har nämnts i Tirmidhi från Ibn Umar. Att profeten a.s. brukade åkalla Allah med den här åkallelsen då han ställde sig upp. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa ja'alhu al-waritha minna wa ja'al sa'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Och sen hadithen är Hassan. Den är ganska lång. Men inshallah den finns med i dua-boken tror jag. Så ni kan lära er den inshallah ta'ala. Fast den andra är väldigt kort och lättare att lära sig. Det har nämnts andra fina hadither gällande just det här med att sitta i sammankomster. Och hur viktigt det är att göra dhikr. Det har nämnts i en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa, det finns inte ett folk som ställer sig upp från en sammankomst utan att nämna Allahs namn, förutom att de ställer sig upp som ett folk som ställer sig från ett åsnekadaber. Och det kommer att vara en förlust för dem. Alltså på domedagen. Så man sitter och bara snackar goja. Utan att prata någonting som gynnar en. Och sen ställer sig upp utan att säga någonting alls. Så är det som att man har ställt sig upp. Från ett åsnekadaber. En död rutten åsna. Och det kommer att vara en förlust för en. I slutändan. Och den här hadithen finns i Abi Dawud. Och den är autentisk. Ja. Och det är också nästan liknande hadith att han sa, alaihissalam, det finns inte ett folk som samlas, som sitter och inte nämner Allahs namn och inte sänder frid över deras profet sallallahu alaihi wasallam, förutom att det kommer vara en förlust för dem. Om Allah vill kommer han att straffa dem, och om han vill kommer han att förlåta dem. Det bevisar hur viktigt det är att man, när man samlas, att man åtminstone försöker tala lite gott. Att man inte bara sitter och pratar med dunja, fotboll, jag vet inte vad folk sitter och dödar tiden med. Man försöker nämna Allahs namn och profetens namn, sallallahu alaihi wasallam. Det behöver inte vara hela tiden, men att man gör i alla fall lite grann. Och en liknande hadith nämner att den som sitter och inte nämner Allahs namn, ta'alas namn, kommer att, det kommer vara en förlust för honom. Och den som ligger och inte nämner Allahs namn kommer också att ha det som en förlust. Och den hadith är också berättad av Abi Dawud. Och den är också autentisk. Så det är viktigt när man lägger sig i sängen också till exempel. Att man nämner Allahs namn. Och Ibn al-Qayyim nämner att det finns 40 stycken dua man kan säga. När man ska lägga sig. 40 stycken olika dhikr man kan säga när man ska lägga sig för att sova. Och Så att man väljer någon av de här är ju ganska viktigt. Och inte att komma i majlisin för kaffir. Anhu bidikri lahi som stagfir. Som författaren säger att om du ställer dig upp från en sammankomst så sona med att nämna Allahs namn och be sen om förlåtelse. Och så att säga den här duan. Och den sista etiken vi tänkte gå igenom är hur man ska bete sig när man sitter vid vägkanterna. Alltså, eller vid centrum och liknande saker. Om man måste göra det. Och att man då ska göra sina skyldigheter. Det har berättats i Bukhari och i Muslim från en hadith som berättas av Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Att profeten a.s. han sa Iyakum wal-julus bit-turuqat. Jag varnar er för att sitta vid vägarna. Och då så sa Sahaba ya Rasulullah Ma lana min majalisina budd. Vi måste sitta. Eller vi har ett behov av att sitta tillsammans. Natahaddath fiha. Vi talar med varandra. Och då så sa profeten a.s. om ni vägrar, alltså om ni måste sitta, så ge vägen dess rätt. Och då så sa sahaba, vad är vägens rätt, ya Rasulullah? Han sa, raddul basar, att sänka blicken. Wa kaffu al-adha, och att inte skada någon. Wa raddu salam, och att besvara hälsningar. Wa al-amr bil ma'ruf, wa nahyan il munkar, att påbörja det goda och att förbjuda det onda. Den här hadith finns i Bukhari. Vilka saker skulle man göra? Ja, kommer ni ihåg? Sänka blicken. Inte störa folk eller såra folk. Besvara hälsningar. Påbörja det goda och förbjuda det onda. Och en liknande hadith så nämnde han att besvara hälsningar och att säga irhamukallah till de som nyser om han säger alhamdulillah, att sänka blicken och att vägleda de som behöver vägledning. Alltså om någon inte hittar till något ställe och säger vart ligger den här affären eller gatan, så ska man hjälpa honom. Och den hadith finns i Abi Dawud. En hadith i Bukhari i Al-Adab al-Mufrad med en autentisk kedja. Så förbjöd profeten salam från att man sitter vid vägarna. Och då så sa de, ja Rasulullah, det är svårt för oss att bara sitta hemma. Och då så sa han, om ni sitter vid vägarna så ger de deras rätt. Och då så sa de, ja Rasulullah, vad är vägarnas rätt? Han sa, att vägleda de som frågar, eller svara de som frågar. Wa raddu salam, att besvara hälsningar, att sänka blicken, att påbörja det goda och att förbjuda det onda. Ja. Och där slutar dagens lektion. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.